Halleluja. Halleluja. Ska vi bara prisa Herren lite till först. Fader i himmelen, vi prisar och lovar dig för din kärlek till oss. Och Herre, vi tackar dig för att du vill tala till oss idag genom den heliga ande. Hjälp oss Herre att vara öppna hjärtan så vi hör och ser och förstår. Att vi får hjärtan som är välbehagliga inför dig. Tack Herre för att du vill tala till oss Herre. I Jesu namn. Amen. Dagens predikan är del 2 i en serie med predikningar under rubriken Gud vill att du ska vara frisk. Det är ju alltså kontroversiellt i kristna sammanhang. Faktiskt, till och med. Men det är Guds ord, det är tydligt och klart. Gud vill att du ska vara frisk. Man kan säga att det är en bibelskola med fokus på helande undervisning. Och hur många delar det blir, det vet jag inte ännu. Men du kan gå in på vår hemsida sedan och lyssna på dem igen i lugn och ro. Jag tror inte att det blir så många, men om det nu skulle bli 20 stycken såna här lektioner eller undervisning. Och det är ju aldrig över en timma. Ja, men då kan ju du i lugn och ro när alltihopa är klart så gå en bibelskola. Den är på 20 timmar ungefär. Det är ju bara en halv arbetsvecka. Och så kan du få liksom massa att... För det här Gud vill, det som Martin var inne på här förut, det är ju alltså att Gud vill att vi som vi tillhör honom ska på en högre nivå andligt sett. Det är så att när människor blir frälsta och botade och befriade från onda andar, då kommer det skaror av människor. Vi skulle inte få plats här om alla som är på något sätt har någon krämpa eller är sjuka. Om alla vi skulle bli botade och helade, så skulle det sprida sig som en löpeld över hela Sverige, ja, över hela världen. Det är ju så här, när det händer någonting sånt här, där Guds ande är så där starkt utgjuten, så är folk beredda att åka över hela världen bara för att komma dit. För de vill vara med. Och därför är det så viktigt att du och jag förstår det här och tar till oss vad Gud har sagt till oss här idag. Det var en liten kille nere i... jag vet inte om det var Jordanien eller... det var i alla fall några grottor. Det var ute i öknen. Och så såg han att det var liksom... Så han kastade ner en sten ner i den där grottan. Och så hörde han att det klirrade där nere. Och så tog de sig ner. Och så hittade de 1947... I Qumran heter det här stället, de här grottorna. Hittar de alltså delar av Bibeln, både gamla och nya testamentet, på sån här pergamentrullar. Och det kallas för döda havsrullarna, som de fortfarande håller på att undersöka. Alltså det var en fantastisk upptäckt. De här alltså hade legat där då i mer än 1900 år. Och då kunde vi hitta alltså hur tillförlitligt Guds ord var. Det var en forskare som var där nere och så hittade han en liten bit av en sån där bokrulle. Så han böjde sig ner och det var fullt med damm på den. Och så blåste han av dammet på den här lilla pergamentbiten. Och så stod det så här: för evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Och så är det. Det är alltså Guds ord står för evigt fast i himlen. Det var alltså Psaltaren 119 och vers 89. Jag ska läsa 89, 90 och 91 här då. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste känna dig. Jag har ju talat om det flera gånger förut. Alltså, det finns ingen bok som är mer tillförlitlig, som man kan lita på, än den här Bibeln. Och beviset är ju, jag menar, det står 300 profetier i Gamla testamentet om Jesus. Och hela Gamla testamentet var färdigskrivet 400 år innan Jesus föddes. Det finns en bok i Bibeln som heter Daniels bok. Daniel, han levde 600 år före Kristus. Och han profeterade och så talar han om det kommer att vara fyra världsriken här nu framöver. Och under det fjärde världsriket så kommer Messias, frälsaren. Och han levde i det babyloniska riket. När det gick under så kom det medisk-persiska riket. Och sen kom det grekiska riket. Det är därför som än idag grekiska är, kan man säga, ett världsspråk när det gäller gamla tider. Och sen så kom romarriket. Och under romarriket så föddes Jesus. Alltså, Bibeln är full av liksom, bevisar att det här är inte någonting som någon har hittat på. Utan det är... Idag så finns det massa olika profetier. Det var någon som profeterade om att den 23 september 1917, det var igår det, så skulle Jesus komma tillbaka och hämta hem det sina. Den profetian var ju fel, det vet vi allihop idag. Förstår ni? Man kan inte lita på alla profetier som kommer. Men de profetierna som står i Bibeln, de kan man lita på. Och din tro på helande, mirakler, att Gud vill att du ska vara frisk, den är liksom grundad på Guds ord. Och om du litar på Guds ord, så, eller om du inte litar på Guds ord, så kommer det inte fungera det här med helandet. Så därför är det så viktigt. Det finns många anledningar till att det här med helande inte fungerar bland de kristna. Och idag tänker jag ta upp en del. Är det vettigt? Kan det vara bra? Alltså ska man inte vara tala positivt istället? Det är väl... Är inte bättre att vi skapar en riktig sån där härlig trosatmosfär så att människor bara känner att här är Gud och så kommer människor bli helade? Ja, jag gillar ju egentligen att vilja skapa en trosatmosfär. Men jag tror att det är väldigt viktigt att, jag menar, det är ju sanningen som ska göra er fria, säger Guds ord. Jesus, han klappade inte medhårs hela tiden när han liksom tog tag i det som inte var rätt hos lärjungarna. Jag ska ta upp lite grann av det här idag. Och det är klart, alltså, om inte Jesus hade tagit itu med lärjungarna där det inte fungerade som det var tänkt, så kanske vi inte hade haft apostlärjungarna. Men idag så kan vi ju se alltså att när Jesus ibland i skarpa ordalag sa till lärjungarna, så gjorde det att de växte, kom igenom. Och vi kan väl läsa i Apostlagärningarna hur det blev sedan. Och sen, därför är det precis på samma sätt. Alltså, Herren vill tala till oss och säga, här måste ni lyssna. Om inte ni gör det, så kan inte Guds plan med ditt liv fullbordas. Så kan inte Guds plan med mitt liv fullbordas. Så kan inte Guds plan med församlingen Ordet fullbordas. Så kan inte Guds plan med Guds folk i Sverige fullbordas. Så det är viktigt. Vi ska gå till Matteus, det 17 kapitlet. Och Matteus 17 och 14. Och det är så här att om man ska säga någonting viktigt, så säger man det mer än en gång. Alltså när Jesaja ropade så här, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Så är det med tre återkommer gång på gång i Guds ord. Alltså. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och den här berättelsen som man ska läsa nu, den står på tre ställen. Som visar att det här är alltså något viktigt som vi har att lära oss. Men vi ska läsa ifrån Matteus 17 och från vers 14. Och det var så att Jesus hade varit uppe på förklaringsberget tillsammans med tre av sina lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes. Och där hade Mose och Elias visat sig för dem, och liksom de har fått sett hur Guds härlighet liksom visade sig och var över Jesus där. Så det var en stark upplevelse de var med på. Och så står det sedan då när de gick, kom ner från berget, så står det när de sedan kom till folket gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom och sa, Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Och Jesus sa inte så här, ja, jag förstår det. Det var lite extra jobbigt det här. Så att jag kan förstå att ni inte klarar av det här. Men det var en väldigt stark och ond ande i den här lilla pojken. Nej, så säger inte Jesus. Jesus svarade, du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden. Och den får ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Jag återkommer till det sedan, vad det står där. Amen, säger jag er. Om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg, flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Men detta slag går endast ut genom bön och fasta. Ja, man ska börja med det. Jag börjar så här. Det är väldigt viktigt när vi ber för sjuka. Om de inte blir helade, så är det inte deras fel. För det är vanligt egentligen att ungefär att om man någon ber för den som är sjuk och den inte blir frisk, ja, han hade så lite tro eller hon hade så lite tro. Det är fullkomligt obibliskt. Jesus skyller inte på varken pojken eller hans pappa. Utan det var lärjungarnas fel. Det var alltså inte det att inte Gud ville, att inte Jesus ville att han skulle bli botad. Så det är inte den sjukes fel, det är inte Guds fel. Utan det var lärjungarnas otro. Det är min otro som hindrar att det under och mirakler som Gud vill ska ske genom mig. Förstår ni? Det är så viktigt alltså att jag måste stryka under det alltså, för att det är så ofta den som är sjuk och får förbön att den känner liksom att det är väl mitt fel. Nej. Men då ska vi gå här. Jag förstår inte. Jag menar, jag läser folkbibeln. Den är mycket bättre än den andra bibeln som nu bibelkommissionen har tryckt. Men här är det. Jag fattar inte hur de har kunnat göra ett sådant stort fel. I den 20:e versen så står det så här: därför att ni har så lite tro. Och sen amen säger, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg. Ja, men då var det ju inte fel på dem, för dem, om de hade lite tro så hade det ju direkt. Men i grundtexten så står det inte så. Utan det står, och jag gamla bibeln 1917 så står det otro. I grekiska grundtexten så står det därför att ni har otro. Så det är anledningen till att den inte blir botad. Och var den här onda anden som den här pojken hade, var den anden starkare? Och att de därför måste be och fasta för att driva ut den här onda anden. Ja, men det är väldigt obibliskt. Det står Jesus, så står det så här att när han kallade till sig de 12 så gav de makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Så Jesus hade ju redan gett dem makt över alla onda andar. Och om vi läser några kapitel tidigare så ser man alltså att lärjungarna de gick ut och predikade och botade sjuka och kastade ut eller drev ut onda andar. Och sen när han skickade ut 70 eller om det var 72 som han skickade ut så kom de tillbaka och sa, wow, det funkar alltså. Och de onda andarna de bara flög ut när vi sa i Jesu namn. Och då sa Jesus, glädjer inte så mycket över det som att era namn är skrivna i himlen. Men varför kunde de inte bota den här pojken? Det var deras otro. Och otro, det är en oerhört stor kraft, negativ kraft som binder och hindrar. När Jesus, vi kan läsa i Markus 6:5, så står det när han predikade då i sin hemstad, och så står det så här: och han, alltså Jesus, kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botar han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro. Alltså, Jesus, fattar de inte? Han var ju i sin hemstad. Ja, men det är ju Marias pojke och det är hans bröder och systrar är ju här. Så liksom. Och så men Jesus, han förundrade sig. Fattar de inte? Förundrade sig att de kunde ha otro. Och nu var det ju ännu värre. Nu var det alltså lärjungarna, hans egna lärjungar, som var fulla av otro. Och då säger han alltså, så han sa inte till alla de andra som var runt omkring, utan han sa det till sina lärjungar. Du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Och jag är en Jesu lärjunge. Och många av er är Jesu lärjungar. Och Jesus säger till mig. Och till dig som är en Jesu lärjunge. Hur länge ska jag stå ut med dig? Hur så länge ska jag stå ut med dig? Alltså, det är inget snällt budskap jag kommer med här idag. Utan alltså, det är ett skarpt budskap. Jag menar, om du och jag har otro som hindrar Guds plan med oss och med vår bygd och med vårt land, så är alltså Jesus, han är inte bara förundrad över, utan han är upprörd över. Och därför så är det så här, det är så viktigt alltså att vi inte bara predikar en snälle Jesus och han älskar dig. Och han älskar mig. Och han förlåter mig. Och han är nådig och barmhärtig. Och ingen är ju fullkomlig. Sådär. Nej, men han är skarp. För att ska din Guds plan med mig gå i uppfyllelse, eller med dig, så behövs det alltså, här behövs det en förändring. Och så säger Jesus så här, detta slag, det är inte den onda anden, det är otron. Otron kan bara knäcka, säger Jesus, genom bön och fasta. Alltså, otron är en sån djävulsk kraft. Otro är synd. Det är synd för att egentligen så säger vi att vi tror. Vi som är karismatiska kristna, vi säger att vi tror på allt Guds ord. Och vi tror att genom hans ord har ni blivit botade. Ja. Det var en man som hette Charles Blondin från Frankrike. Han var lindansare. 1859 så körde han en fullastad skottkärra på den här linan över Niagarafallet. Kan ni tänka, Niagarafallet är alltså, det ligger där på gränsen mellan USA och Kanada någonstans. Och det var ju en jättepublik som stod där och tittade. Skulle han har ju ingen säkerhetslinje eller någonting så här. Så de visste ju alltså, ramlar han ner där så slår han ihjäl sig. Han hade gått där förut ensam då på linan över Niagarafallet. Och nu kom han och körde med en skottkärra fullastad. Och så körde han där på den här linan. Och när han kom över så applåderade folk och så. Tror ni att jag kan köra en människa i skottkärran? Ja, ropar de. Vem vill komma och sitta i skottkärran? Ingen räckte upp handen. Så man kan ju säga så här. De trodde att han skulle klara att köra en människa i skottkärran. Men när det gäller de själva så hade de otro. Och på något sätt så är det alltså att vi tror ju på det här med Jesus. Men alltså han vill ju att vi ska lita på honom. Tro på Guds ord. Detta slag, säger Jesus, det är så allvarligt. Detta är så allvarligt. Så det finns bara en enda möjlighet att knäcka det här. Och det är genom bön och fasta. Så jag vill uppmana dig till det. Det räcker inte att be. Och det räcker inte med att fasta. Och fasta, det är ingen prestation. Guds ord säger så här att man ska fasta så att människor inte ser att du fastar. Utan det endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så att en rätt fasta, det är alltså när du och jag. Jag tror att det är bra att man gör det ensam. Man kan göra det så ingen annan vet om det. Men alltså att i ödmjukhet så kommer jag inför Gud, inför Guds tron och säger: Herre, förlåt mig min otro. Förlåt mig. Det är alltså så här, när man ber och fastar på rätt sätt, då är det att jag i ödmjukhet kommer nära Gud. Och när jag kommer nära Gud och jag ser, jag läste i morse, jag måste få läsa det också, i min personliga stund med Herren i morse, så läste jag ifrån Psaltaren 119. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Alltså, det är Guds fruktan är en väldigt viktig del. Gud är helig, helig, helig. När vi kan läsa i Bibeln om olika människor som har kommit, så de har varit riktigt nära Gud, så faller de ner på sitt ansikte och säger: förbarmar över mig. Och jag har orena läppar och jag bor ibland det folk som har orena läppar. Så det finns och det är där, när man ödmjukar sig under Gud och söker honom, att du söker honom, att han ser det här är inte något som man har hittat på i församlingen att göra, för då ska ju är vi bibliska, utan det är du som söker Gud. Det är bara du och Gud. Det är bara du och Jesus. Och du förstår att du måste komma ännu närmare. För det är så här. När du kommer riktigt nära Gud, då finns det inget utrymme för otro längre. Det knäcker otron. Ja, men när Mose mötte Gud uppe på berget, så kunde han inte säga så här: jag tror inte att du finns egentligen. Jag menar, det, han var så nära Gud, och Gud är helig. Därför så uppmanar jag dig att be och fasta. Och man behöver inte göra det så märkvärdigt, men kanske att du gör det regelbundet, kanske en gång i veckan. Det beror på hur du har det med jobb och tid och allting sånt här. Jag menar, ta och att du hoppar över, om du inte kan mer, så hoppa över en måltid och så säger du: nu går jag undan. Nu, jag äter ingenting nu. I den här tiden tar jag inför dig, Herre. Och jag söker ditt ansikte. Herre, uppenbara det som är fel i mitt liv. Ta bort all hårdhet i mitt hjärta. När Jesus han var på han mättade 5000 män mättade han vid ett tillfälle. Och sedan efter det så sa han till lärjungarna, ni kan ge er väg, jag kommer senare. För han såg till att de kom, tog hand om de här som hade fått mat. Och sedan när de rodde så var det alltså ett väldigt oväder. Och plötsligt så kommer Jesus gående på vattnet. Och vi kan läsa det tillsammans. Markus 6:49. Men när de fick se honom gå på sjön trodde de att det var en vålnad och de skrek. Till alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Sedan steg han upp i båten till dem och vinden la sig. De var utom sig av häpnad. Ty de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda. Och när jag läste det för ett tag sedan så var det liksom som en kniv rätt in i hjärtat på mig. Gud. Alltså, lärjungarna har ju varit med och såg att 5000 hade fått mat. Och nu kom Jesus gående på vattnet. Och liksom alltså att när de fruktade, när de var oroliga, så var det att de inte hade förstått. När Jesus gjorde det här undret med att 5000 fick mat, så var det alltså liksom att, fattar ni inte? Jag har all makt i himmelen och på jorden. Tro på mig. Lita på mig. Varför gjorde de inte det? För att deras hjärtan var hårda. För att de inte hade förstått. Och när jag läste det så var det så, Gud, förlåt mig. Mitt hjärtas hårdhet. För om jag inte på riktigt tror på allt ditt Guds ord, så beror det egentligen på mitt hårda hjärta. Om du inte fullt ut litar på Gud och hans ord, så beror det på ditt hårda hjärta. Och då är det dags för oss att be Gud om förlåtelse, att söka honom. Och när vi söker honom, då står han inte där med en slägga och slår oss i huvudet. Vad var det jag sa? Du har ett hårt hjärta. Utan när vi söker honom så mjuknar vårt hjärta. När vi ödmjukar oss inför honom. Och förstår du, det här har väldigt, väldigt stor betydelse för dig. För mig. För Guds rike. För det är så att om vi som är här fullt ut förstod och trodde på och litar på allt Guds ord, så skulle det bli en väckelse här som skulle skaka om hela världen. Förstår ni? Alltså att därför är det det är alltså Gud som är ännu mer angelägen, precis som Martin sa här förut. Gud är ännu mer angelägen att hans plan med ditt liv ska gå i fullbordan än vad du och jag är. Och därför så är det alltså att sök Herren av hela ditt hjärta. Sök honom. Att du kommer nära honom. Det är inte gjort på en kvart en eftermiddag. Men Herren ser om du menar allvar. Och att du gång på gång kommer fram till honom. Och när du nu, om du har haft bara en måltid under veckan som du har fastat, så har du liksom på något sätt riktat in dig. Så att du liksom i ditt vardagsliv, vad den är, även om du inte direkt har någon bönestund eller fastar, så har du liksom kommit närmare Gud, så du bara hör och förstår. Ja, Herre, jag vill ha mer, jag vill komma närmare dig. För att det skulle skapa en väckelse. De var 12 lärjungar, 11 var det egentligen bara sen då när Judas förnekade Jesus. Men på pingstdagen så var de i alla fall 200 stycken ungefär samlare. Och de 200, genom de 200 så spred sig evangeliet i den här fulla kraften, där de botade sjuka, drev ut onda andar och predikade glada budskapet. Så det spred sig långt upp i Europa, långt ner i Afrika, långt bort i Asien. På 30-40 år. Förstår du? Det är en sån kraft som finns, som bara är tillgänglig för den som ödmjukar sig inför Herren och söker honom med allt hjärta. Alltså, vi kan se vad Gud ibland har gjort genom en människa och vad den kan betyda för Guds rike. Tänk då om det skulle vara så att han fick gripa oss allesammans. Gud, fullborda ditt verk i oss. Amen. Herre, hjälp oss att söka dig uppriktigt, ärligt, uthålligt. Vi vet att du vill inget hellre än att välsigna oss, för att vi ska kunna vara till välsignelse. Och Herre, därför så vill vi ge dig våra hjärtan. Herre, mjuka upp dem, förvandla oss. Vi vill bli mer lika dig, Jesus. Tack, Fader, att du hör vår bön i Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi ta en lovsång innan vi fortsätter gemenskapen runt kaffebordet?